Texten för dagens predikan hämtar jag ifrån Markus evangeliet kapitel 8, vers 27, där det står så här. Sen gick Jesus och hans lärjungar bort till byarna kring Caesarea Filippi. På vägen frågade Jesus lärjungarna: vem säger människorna att jag är? De svarade: Johannes döparen, somliga säger Elia, andra att du är någon av profeterna. Då frågade han dem: och ni, vem säger ni att jag är? Petrus svarade: du är Messias. Men Jesus förbjöd dem strängt att tala med någon om honom. Och så till detta så vill jag läsa en enda vers ifrån första Korinthierbrevet kapitel 14 och vers 26. Ska vi se om jag har sagt rätt den här gången. Vad innebär nu detta, bröder? Jo, att när ni samlas har var och en något att bidra med. Sång, undervisning, uppenbarelse, tungotalad uttolkning. Men allt ska syfta till att bygga upp. När ni samlas har var och en något att bidra med. Vi ber en bön. Herre, öppna ditt ord för oss så att vi kan se på djupet. Hjälp oss att drabbas av det. Tänd våra hjärtan. Amen. En av utmaningarna som jag ofta går runt och reflekterar kring när det gäller kyrka, tro, församling och den typen av frågor, det är ju: hur kan man få tron att på något sätt påverka och sprida sig över hela livet? Min tanke var att jag skulle haft ett tuggummipaket här nu och delat ut till alla, speciellt till konfirmanderna. Men sen hittade jag inget och jag ville inte springa iväg och handla så där på morgonen när jag hade fått den här idén. Men alla har någon gång tuggat ett tuggummi. Och då vet ni hur det är, att man biter till först och så kommer det lite smak. Och sen när man tuggar en stund så sprider sig den här smaken i hela munnen. Och då känner man om det var liksom jordgubb eller mint eller lakrits. Tuggummin är inte så vanligt. Men ni vet den här känslan att det liksom sprider sig runt i hela munnen. Jag tror alla kan känna det framför sig. Och sen efter ett tag så försvinner den där smakkänslan och då kanske man vill spotta ut det. Jesus använde en liknande bild om bakning. Att man, när man bakar och använder jäst, så vill man att knåda degen tills jästen har spridit sig precis över hela degen. Och det är en bra bild, därför att den här jästen behöver användas för att liksom, det är den som ska få brödet att förvandlas till en pannkaka platt, till att bli ett riktigt bröd som är luftigt och mustigt och gott. Och just den här bilden av att man måste på något sätt få det att sprida sig, den är väldigt viktig. Och jag tror att det är en av de stora utmaningarna när man vill vara kristen, att leva som troende, att på något sätt få tron att sprida sig ut till alla olika delar av livet. Och man vill komma ifrån den här känslan av att tro och tänka på Gud och räkna med Gud, det gör man på söndagen. Och sen när man går tillbaka till jobbet, då är man liksom tillbaka i den här vanliga känslan igen. Utan man vill få lyckas knåda ut det här så att alla delar av livet kan man bära med sig Guds kärlek. Alla delar av livet kan man bära med sig Guds kraft. Så när man sitter i ett möte på jobbet och plötsligt ska fatta ett beslut, så kan man på något sätt känna inom en liten mikrosekund så slänger man iväg: gode Gud, hjälp mig att säga rätt sak. Eller när man möter en människa som på något sätt känner, när man i en annan situation, det kan vara i en skola eller någon annanstans, så känner man: nu behöver jag Guds kärlek liksom, för att kunna ta emot det här mötet eller för att kunna säga rätt saker. Så att på något sätt mitt i de här vardagssituationerna, det är där vi vill ha tron med oss. Och lite grann som den berättelsen som Simon berättade, att man sitter i en minibuss på väg till en jobb-event i Branäs. Vilket jobbigt jobb du verkar ha. Rita och måla och sen åka skidor. Liksom. Det är verkligen synd om dig. Ja. Och så sitter man där och så på något sätt, det är ju i de samtalen som kristen tro spelar en väldigt stor roll. Och när man jobbar med utbildning av till exempel när man ska lära någon något sånt här viktigt, om det gäller hjärt-lungräddning. Nu vet jag att vi har några experter på det här i kyrkan, så att säger jag fel så får ni snabbt rätta mig. Men jag vet att man använder uttrycket see one, do one, teach one. Stämmer det? Alltså man ska se först hur man gör, sen ska man lära sig och sen ska man lära ut till någon annan. Alltså den här poängen av att man på något sätt behöver få det i sin kropp för att man ska förstå vad det egentligen var, vad man var med om. Och därför tror jag att de tänker sig så att man vet inte egentligen hur hjärt- och lungräddning fungerar förrän man lyckas lära någon annan att göra det. Först då är man, vet man verkligen vad man håller på med. Och jag tänker likadant att det är precis på samma sätt med kristen tro. Och tittar vi på den här texten igen från Markus evangeliet, det kommer alla komma ihåg att den stod där sen. Kapitel 8 och vers 27. Så är Jesus ute och fiskar lite grann efter samma sak. Situationen är den att Jesus, han har samlat de här lärjungarna. De har gått under en längre tid, vi vet inte exakt, men jag kanske skulle gissa att ett år har de levt tillsammans och delat sitt liv. Och han har gett dem olika typer av undervisning. Och i detta så finns det ju en bakomliggande historia om att hela det här folket väntar på en räddare, en frälsare som benämns Messias. Och det är som att Jesus har, lärjungarna har sakta men säkert börjat ana att tänk om det är Jesus själv som är Messias. Men han gör inte så här som man kan tänka sig att vi kanske hade gjort, att han liksom ställer sig lite grann på ett podium. Och så säger han, idag mina vänner ska jag ge er avslöjandet. Dadadadam, det är jag som är Messias. Alltså så gör han inte. Han tänker inte att det är det bästa sättet för dem att komma till den här insikten och upptäckten. Utan han gör på ett annat sätt. Han ställer frågan till dem. Och just det sättet som han gör fråga här på, det tycker jag är så användbart. Det försöker jag använda i alla sammanhang när man ska tala om någonting som kan vara lite svårt att komma åt. Han ställer inte heller frågan direkt, tror ni att jag är Messias? Eller inte? Utan han tänker att det är alltid lättare att prata om någon annan än att prata om sig själv. Och precis det här sättet att tänka är smidigt att använda om man sitter i en samtalsgrupp eller du leder någon slags grupp. Alltså, och du vill komma åt någonting så kan man börja med att prata, vad säger de andra människorna att jag är? Alltså, hur går snacket? Och då svarar de direkt. Ja, men det finns den här idén om att Johannes döparen, som ju var Jesu kusin, och som då hade blivit avrättad tidigare. Och då tänkte de att du kanske bär med sig lite grann av Johannes döparens ande. Johannes hade fått en väldig respekt för sin integritet och sin kompromisslöshet. Och man tänkte kanske att Jesus kanske har samma, ja, det kanske har skett någon slags koppling där. Det fanns också en profetia om en gammaltestamentlig profet från Gamla testamentet som hette Elia, som var väldigt viktig figur om att han på något sätt skulle komma tillbaka. Och det finns en koppling mellan Elia och Johannes döparen. Och en del menar att när det står att Elia ska komma tillbaka så syftar det just på Johannes döparen. För de hade lite liknande uppdrag och man kan säga att det var han som. Så det finns en koppling mellan Johannes döparen och Elia. Och så lyssnar Jesus in detta. Och sen till slut så ställer han frågan till dem. Och vem säger ni då att jag är? Och då svarar Petrus, du är Messias. Och i någon annan av evangelierna så står det att han svarar, du är Messias, den levande Gudens son. Och den här bekännelsen blir väldigt viktig för Petrus och den blir viktig för lärjungarna. Och det är första gången som någon på något sätt bekänner att Jesus är någonting mer än bara en av de kringvandrande rabbisarna som fanns på den tiden. Att Jesus är någonting mer än bara en sådan viktig person. Att han är någonting mer än en profet. Att han faktiskt skulle vara Guds son, att han skulle vara Messias. Och just den här typen av bekännelse är ju väldigt viktiga. Vi gör ju den typen av saker ibland också vi i vårt liv som inte bara har koppling till kristen tro. Alltså när vi säger saker som får den effekten när man säger dem. Om du är domare i en domstol och du höjer klubban, jag vet inte om de har klubbor men vi låtsas det, och så säger de, jag dömer dig till 3 års fängelse. Då är liksom, de orden får ju en väldigt stark effekt. Eller, jag förklarar dig icke skyldig. Jag inser att jag har nog aldrig varit i en domstol på riktigt. Jag vet bara hur det ser ut på amerikanska filmer. Men det kanske finns någon koppling mellan verkligheten och amerikanska filmer, jag vet inte. Men alltså de orden blir ju väldigt viktiga. Man brukar säga att de är performativa. De skapar en verklighet. Och det är samma sak med orden här från Petrus. När han bekänner Jesus som Messias så skapar de en verklighet. Han, i någon mening kan man säga att det här var en av de avgörande stegen för att han kommer till tro. Och det är på samma sätt för oss. När vi också bekänner vår tro på ett sånt sätt där man säger att nej men jag tror, jag vet inte hur den vanligaste bekännelsen, men den jag oftast hör människor komma till mig och det säger att det är, jag tror nog. Eller jag kommer få att jag har nog trott ett tag. Det är nog den vanligaste bekännelsen. Alltså man sätter ord på någonting och då händer det. Då är det som att från den stunden så är man verkligen, då är man troende. Då har man varit med om någonting. Så bekännelsen är en sån viktig del. Men just det här att Jesus tycker det är så oerhört viktigt, inte att han bara förklarar för dem hur det är, utan att de själva får stava sig fram till detta. Att de får liksom säga det, att de får sätta ord på det. Då är det någonting helt avgörande som händer. Och i den här serien, eller de här 3 söndagarna, precis som Simon påpekade, så försöker vi lyfta upp olika aspekter av det som vi kallade, som vi har hittat på ett nytt ord som heter mikromiljö, som vi tyckte var, eller jag tyckte det var roligt, med ett annat ord. Vi brukar ofta säga smågrupper eller basgrupper. Och grundtanken är ju att vi tror som kyrka att bara fira gudstjänst tillsammans i den stora miljön räcker inte där till. Det är inte tillräckligt för att man ska kunna få ut den kristna tron i alla delar. Utan det krävs någonting mer. Vi behöver något sammanhang där vi får vara med om det som lärjungarna fick vara med om. Där man på något sätt själv får öva sig och sätta ord på det man tänker, det man känner, det man tror. Och där man på något sätt får lyfta in Gud mitt i den vardagliga, verkliga sammanhanget. Om jag får gå till mig själv och ge min berättelse, mitt vittnesbörd, så kan jag nog säga att genom min tid som kristen och troende så har precis såna här sammanhang, såna här grupper där man har fått övat sig att tala om tron och säga hur det är varit helt avgörande för att jag själv är troende. Att man någon gång får liksom ta de här stegen, och det har också varit i sådana sammanhang som man lär sig att växa. Därför att jag tror att det handlar inte bara om att säga, upprepa sanningar som man har hört någon annan säga, utan det handlar om att säga saker på ett sånt sätt så att de blir ens egna. Och där är det ju en omistlig del att lyfta in den delen av livet. Att man på något sätt lär sig att tala sant om sitt eget liv. Och därför tycker jag det var fantastiskt när Josefin sjöng den här sången, där hon delade med sig en del av sin erfarenhet av att livet inte alltid har varit enkelt eller lätt eller skönt. Och jag tror att just det här att lära sig att också tala sanning om sitt eget liv, att sätta ord på det och säga hur det är, och så mitt i den sanningssägandet lyfta in tron och Gud. Och hur tänker jag kring tron utifrån det här? Då händer det någonting. Då är man med om någonting särskilt. Och då kommer ju också den här bibelversen som ofta har, tror jag lite grann, ofta har använts felaktigt ifrån 1 Korintierbrevet 14 som vi läste precis i början, att när ni samlas har alla någonting att bidra med. En del har tolkat den som att det skulle gälla i gudstjänsten, och därför vore det bättre att vi hade en mer spontan gudstjänst, att vi liksom samlas bara och så ställer sig folk upp och säger eller gör det de vill. Så skulle man säkert kunna ha det. Men jag tror att många av oss skulle känna oss ganska okomfortabla efter ett tag. Och jag tror inte att det alls att det är bilden. Utan bilden kommer just ifrån att man samlades i mindre grupper där det faktiskt bokstavligt var så att alla hade någonting att bidra med. Alla hade någonting att säga. Och under detta, denna tanken som kan verka väldigt praktisk, så finns det ju en väldigt viktig, djupare teologisk tanke. Alltså läser man i skapelseberättelsen om hur det var innan syndafallet, alltså när det var på något sätt på det ursprungliga sättet så som Gud hade tänkt, så präglas den gemenskapen framför allt av gemenskap. Alltså Gud skapade mannen och kvinnan för att de skulle kunna leva tillsammans. Det var inte gott för människan att vara ensam. Det fanns också en självklar naturlig koppling mellan Gud och människan. Det var inget som stod i vägen i den gemenskapen. Alltså gemenskapen, kärleken till varandra, den på något sätt är helt grundläggande. Det är det liksom naturliga för människan. Tittar vi på visionen och bilden som finns i Bibelns allra sista bok, så är den på samma sätt. Så målar den upp bilden av att människa och Gud lever helt tillsammans. Man lever på något sätt i harmoni och människan lever i harmoni. Några av de här spännande profeterna som finns i Gamla testamentet, de utmålar ju också bilden av att också människan lever i full harmoni med djuren. Att man kan gå tillsammans med lejon utan att de äter upp en och så. Och det var ju spännande på tal om den här bilden just med lejonet där. Men vår verklighet är ju att relationer och gemenskap är inte okomplicerat. Det är inte enkelt, det är inte självklart. Jag tror det finns nästan ingen erfarenhet som är så allmänmänsklig som känslan av någon gång att vara ensam, någon gång att vara utanför, att någon gång känna att en relation inte fungerar som det var tänkt. Och därför är det ju lite grann så att i den här världen som vi lever i, när syndafallet har skett, alltså när vi lever, så är det ju vår uppgift att så gott det är möjligt försöka återskapa himlen, om man så vill. Återskapa framtiden, återskapa evigt. Alltså jobba för att relationer och gemenskap ska vara någonting viktigt. En av de mest kända bibelorden i hela Bibeln är ju ifrån Korintsbrevet kapitel 13, där Paulus målar den här bilden av kärleken som man läser på i stort sett alla bröllop. Jag har inte varit på något bröllop där man inte har läst den. Och det är en fantastisk målning av hur kärleken ser ut. Och så alldeles i slutet så står ju den här versen som man alltid läser. Men nu består tro, hopp och kärlek dessa tre, och störst av dem är kärleken. Och under flera år så gick jag och funderade på, men hur tänkte Paulus det här? Och så står det lite innan att tron ska liksom försvinna, hoppet ska försvinna, men kärleken ska bestå. Alltså när vi tänker att vi tror på Gud, så används ju både i Bibeln och i en hel del psalmer, så gör man en distinktion mellan att tro och att se eller att skåda. Alltså det som jag sen ska kunna se eller skåda, det är det som jag nu tror. Alltså den här helt naturliga kontakten när Gud känns lika närvarande som en annan människa, så som man upplevde det i Edens trädgård, så som vi kommer uppleva det i evigheten eller himlen eller i den nya skapelsen. Det är någonting som vi nu får tro. Alltså vi har inte den totala närheten av Gud på det sättet, utan det är någonting som vi gör i tro. Det är så det beskrivs. Och hoppet, det är ju på något sätt att vi förväntar oss att detta ska ske. Och i och med evigheten så kommer vi inte längre behöva tro. Vi kommer inte längre behöva hoppas, därför att det har redan infriats. Men kärleken, den kommer att fortsätta. Den här tanken på att relationer är grundläggande för oss, det är någonting som på något sätt kommer från innan och fortsätter alltid. Så finns det någonting som är på något sätt det viktigaste i detta som händer. Och när man närstuderar hela Jesu liv, så ser man att han gång på gång formar hela sin uppgift, hela sin kallelse utifrån relationer. Han jobbar i stort sett aldrig ensam. Han har alltid med sig en, två, tre. Han har de här 12 som han jobbar med. Han skickar ut folk två och två. Och han jobbar ju mycket på att omformulera gemenskapen. Och inför den här predikan så läste jag en bok av en kille som heter Jonathan Wilson Hartgrove, som heter Awakening of Hope. Det är sånt man kallar böcker för i teologiska världen. Framväxande hopp. Och då beskriver han hur en rörelse som finns på många ställen över hela världen, men han beskriver den utifrån ett amerikanskt perspektiv, som handlar om hur man bildar någon slags moderna kloster, fast man bildar dem i nedgångna förorter. Och det finns en sån förebild inom Ekumeniakyrkan som finns i Hammarkullen, som heter Oikos, som är liksom en liten närgemenskap där man bor i enskilda lägenheter men lever lite mer som ett klosterliv. Man har gemensamma måltider, man har gemensamma bönesamlingar och gudstjänster på det sättet. Och hans gör en analys i den här boken av Jesu liv där han menar att det som är så speciellt för Jesus är att han bryter med den gamla judiska bilden av att det måste vara familjen som står i centrum och så ska det vara liksom en pappa som på något sätt bestämmer och som formar den här rollen. Och han bryter faktiskt lite med den bilden och så formar han ett mer liksom fristående, mer nätverksbaserad gemenskap där han samlar de här lärjungarna och så säger han att det är ni som är framtiden. Och det är inte så jätteviktigt för honom att peka ut en självklar ledare utan det är på något sätt själva gemenskapen och sammanhållningen i den här gruppen som är viktig. Och så gör han en ganska lång utläggning, den här Jonathan Wilson, och där han visar på hur det här Jesus sätt att hantera gemenskap både knyter an till skapelsen och knyter an till framtiden. Och när jag drömmer om den här kyrkan, om den här församlingen och hur den ska vara, så tänker jag just detta att vi brukar ofta framhäva att vi har tre delar av vår vision, tre delar av vår bild. Att vi samlas tillsammans i gudstjänst där vi får på något sätt rikta vår blick mot Gud, vi får stämma vårt liv mot det som Gud har tänkt. Vi får påminna oss om att Gud är Gud och att vi är människor. Och där finns viktiga moment såsom där vi upplyfter vårt hjärta i sånger. Vi får dela brödet och nattvarden. Vi får läsa ifrån Bibeln och lägga ut det i en predikan. Men till det så samlas vi i små grupper där vi får just tillfälle till detta. Och min dröm är liksom att alla människor i den här kyrkan ska ha någon slags grupp. Det måste inte alls vara en formell basgrupp, men något sammanhang där jag får möjlighet att sätta ord på mitt liv och på min tro. Så att jag på något sätt kan stava mig fram till detta så att tron verkligen knådas och trycks ut i alla de här delarna. Och det är alltid svårt att tala om det här som pastor, för man är alltid, det är alltid lite komplicerat. Jag har ju ganska många sådana forum där jag får göra detta. Jag träffar kollegor i sammanhang där vi sitter ner och pratar på det här sättet. Jag har mina kollegor här i kyrkan där vi sitter ner. Och så har vi tillhört lite olika smågrupper i den här kyrkan. Men jag kan alltså inte tänka mig att överhuvudtaget att min tro skulle överleva om jag inte hade den förmågan där jag på något sätt naket, ärligt fick hela tiden brottas med och sätta ord på detta. Och min önskan är ju på något sätt att alla ska hitta sin form, sitt format. Och Peter kommer att tillsammans med några från det som kallas för basgruppet sitta här och möta dig, finnas här utanför efter gudstjänsten om du på något sätt, jag vill hitta ett sånt forum, jag vill hitta en sån grupp. Men det bästa är ju att inte gå till Peter utan att bara forma en egen. Ta dem man gillar och liksom bara säga nu kör vi. Och så övar vi oss i detta. Sätt er i en bil och åk någonstans, det verkar ju funka bra. Eller gör något annat som gör att ni kommer igång. På det sättet. Därför att då blir det naturligt att man, någon slags konsekvens av detta blir också att det finns en omsorg i en sån här grupp. Man märker om någon mår bra eller dåligt, man märker om någon blir sjuk, man märker om någon försvinner och fattas. Det blir också en möjlighet att man verkligen får växa och utmana varandra och tron får växa på det sättet. Det finns ett annat moment i de här grupperna där vi ska tala om att be tillsammans. Det ska vi predika om nästa gång. Men just den här bilden av att alla ska få ha någonstans där man helt ärligt, helt sant kan få sätta ord på livet och på tron. Det tror jag skulle helt förvandla både vår församling och samhället runt omkring oss. Och göra den här församlingen till en livsfarlig plats. Där människor liksom boostas i sin självkännedom, sin självkänsla och i sin tro. Vi ber. Herre, du ser alla oss som är här inne. Du vet i vilken utsträckning vi känner att vi har god gemenskap och vilken utsträckning vi kämpar med ensamhet. Och kanske är det så att för de flesta av oss så är det lite både och. Herre, hjälp oss att våga närma oss varandra. Hjälp oss att våga dela vårt liv. Hjälp oss att våga sätta ord på det vi har. Amen.